Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Vi förstod inte varför den här kvinnan som är fullt fungerande, har ett bra jobb, välutbildad, har valt att genomföra det här mot den här målsäganden. Det vi kan se då är att det finns flera stycken sms där man pratar om uppdraget. Och det här var ju väldigt intressant, för att det är ju lite avvikande att man pratar om uppdraget hela tiden.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Så jag gäller så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Uppdraget, en kvinnas hämnd. Det är ett av de märkligaste fallen jag någonsin hört talas om. Det börjar med en helt osannolik händelse, leder till en utredning som kan avslöja en otroligt välplanerad gärning utförd av två helt oväntade personer med ett motiv som förbluffar alla.
Konstigt ska jag kanske inte säga, utan snarare tragiskt ska jag säga. Det är när jag reflekterar på det här ärendet, reflekterar och tänker liksom hur det hela har gått och så vidare, så upplever jag att hennes jakt på hämnd har ju lett henne till egentligen ännu värre konsekvenser.
Fallet får inte särskilt mycket uppmärksamhet i media, vilket är lite konstigt med tanke på detaljerna, planeringen, genomförandet och inte minst motivet. En kvinnas hämnd. Hela historien börjar alltså med en osannolik anmälan. En man ringer polisen och hävdar att han blivit utsatt för ett väldigt egendomligt brott.
Fredagen den 16 augusti 2024 så fick jouråklagaren ett samtal från polisen som berättade om att man hade anträffat en målsäganden som ringt in till polisen och berättat att han har precis blivit bortförd av två stycken poliser och våldtagen.
Den vi hör är kammaråklagare Joel Zacharias som är den som kom att leda utredningen. Klockan är strax före 6 på kvällen när den märkliga anmälan kommer till polisen. En man ringer alltså in och säger att han har blivit bortförd och våldtagen av två poliser. En man och en kvinna. En helt otrolig historia alltså. Men mannens skildring av vad som har hänt är väldigt detaljerad. Så här berättar Joel Zacharias.
Det han beskriver då är att när han kommer hem från jobbet så har han precis parkerat sin bil. Då kommer det fram två stycken personer som uppger sig vara civilklädda poliser. De ber honom att blåsa i ett sållningsinstrument, ungefär som när polisen gör en nykterhetskontroll. Och poliserna ska då ha sagt till honom att utifrån vad som har framkommit från resultatet så måste han följa med till polisstationen. Så målsäganden tror jag att det här är civilpoliser i ett civilt fordon och sätter sig bak till i fordonet.
Men färden går inte till polisstationen, inte den närmaste i alla fall, vilket gör mannen misstänksam förstås.
Under färden så börjar han ifrågasätta varför man så att säga inte åker till den närmsta polisstationen, och han känner ju igen vägarna man åker och börjar bli lite osäker, tror jag. Och mannen då som är i bilen, för det är en manlig och en kvinnlig polis. Mannen blir då mer aggressiv och kommer med olika invändningar som att det är terrorattacker och så vidare, vilket gör att man måste åka till en annan polisstation.
Nej, bilen kör inte till någon annan polisstation heller, utan till några baracker i ett industriområde som mannen väl känner till. Och på vägen dit stannar de påstådda poliserna på en parkeringsplats och sätter handklovar på mannen innan de fortsätter.
Så den här målsägaren sitter då i fordonet med vad han tror är två poliser. Han har handfängsel runt händerna och de kör då en liten bit till den här baracken. När de tar ut målsägaren ur fordonet så belägger de också hans ben med buntband. Så han är knuten då runt fötterna och han har handfängsel runt händerna. Han har ingen möjlighet att ta sig därifrån.
De två personerna som alltså utger sig för att vara poliser tar in mannen i en barack. Och där sker själva övergreppet.
Han beskriver hur de tar in honom i den här baracken och in i det här rummet. Och väl där så ska mannen ha tryckt ner honom och sen så ska kvinnan som var med ha förgripit sig på honom. Och därefter så ska de då ha kastat vatten på honom från någon dunk eller någon klar vätska i vart fall.
Det som händer är att inne i baracken drar de ner mannens byxor och kalsonger och sen trycker kvinnan upp något slags föremål i mannens anal. Juridiskt sett en våldtäkt alltså. Sen slänger de vatten på honom och så är de klara tydligen.
Sen så säger då mannen att vi tror att vi har tagit fel person. Och både hotar och försöker muta målsäganden att inte polisanmäla detta och de kör hem honom.
Det har gått runt 1,5 timme från det mannen säger sig ha förts bort tills förövarna alltså släpper av honom hemma.
Målsägaren är jättemodig. Han ringer polisen det första han gör och det är då han möts av lite skeptiska operatörer och det kan man väl kanske förstå.
Ja, mannens berättelse är så underlig att han möts med tvivel, vilket man kanske kan förstå. Tvivel från operatören, tvivel från polisen.
Från början så är ju poliserna lite skeptiska till detta, för varför skulle poliserna kidnappa människor? Det gör ju inte poliser. Men man åker i varje fall ut på detta.
En patrull åker hem till mannen och förhör honom. Hans berättelse är som sagt väldigt detaljerad. Men det stannar inte där. Han kan också visa vart brottet inträffat.
Målsägaren får också leda poliserna och visa vart så att säga han har blivit förd. Och han för dem till en plats, till en barack som ligger utanför Stockholm. Han beskriver också hur barackerna ser ut, att ena baracken saknar ett handtag, att man använt en skruvmejsel och så vidare. Han beskriver att de har kastat vatten på honom och allt det här som han beskriver, alla de här detaljerna, hittar man då också stöd för att det faktiskt var på så vis.
Hej, Hasse Aro här och jag vill varmt rekommendera en ny podd, Historiska brottslingar. En podd som blandar true crime med historia och berättar om människorna som levde på fel sida lagen och som förändrade historien. Här får du höra om Al Capone, Pablo Escobar, Clark Olofsson, John Dillinger och många fler.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. Till exempel släpper han loss sina sicarios, alltså sina soldater och lönnmördare, på Colombias gator. De skjuter alla fiender de stöter på. Poliser, vittnen, medlemmar i andra karteller och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Dessutom medverkar kriminalhistorikern och min kollega Rolf Roffe Wrangnert, som ni säkert känner igen från mina säsongsspecialer här i Fallen jag aldrig glömmer.
Ja, på 20-talet så är Chicago verkligen en stad med växtverk. Förresten är det väldigt många svenskar som har hamnat i Chicago. Och det är i de här syndiga tegelhusen då som Al Capone lägger grundstenarna för sitt imperium.
Så ett tips från mig, historiska brottslingar. Du hittar den på Podplay eller där poddar finns.
Man hittar baracken. Mannens beskrivning stämmer. På golvet finns en blöt fläck från vätskan som hälldes över offret. Allt stämmer. Mannen har råkat ut för det han berättar. Och patrullen gör ännu ett fynd. Ett väldigt viktigt fynd. För den plats där bilen stannat, där de två påstådda poliserna satt handklovar på mannen, finns en avgörande detalj. En övervakningskamera. Och när den töms finns där bilder på en bil.
Utifrån målsägarens uppgifter om färdvägen och också tiderna så kan man då utesluta andra fordon. Det här var det enda fordonet som stämde överens med beskrivningen. Det var det enda fordonet som har varit där vid den tiden.
Ja, allting talar för att det är den rätta bilen som finns på filmen. Den som de påstådda poliserna använt för att föra bort offret. Och på filmen ser man att det sitter folk i bilen, fast det syns inte vilka de är. Men en annan sak ser man väldigt tydligt, nämligen bilens registreringsnummer. Och det blir förstås oerhört viktigt.
Polisen kontrollerade det här registreringsnumret och den bilen, den gick till en bilfirma.
Allt det här sker samma dag som övergreppet. Men nu är det kväll. Bilfirman som äger bilen har stängt. Utredarna får vänta till nästa dag innan man kan gå vidare. Men då kommer genombrottet.
Där kunde vi då få uppgifter om att en kvinna hade fått låna hem fordonet dagen innan.
En kvinna hade alltså fått låna bilen dagen innan och bilfirman hade naturligtvis namnet på henne, så hon anhålls förstås. Men det finns ett problem. Hon motsvarar verkligen inte alls bilden av en förövare, tvärtom. En helt vanlig kvinna, välutbildad och ett bra jobb på en statlig myndighet. Så det finns ett tvivel. Har hon verkligen någonting med det här att göra? Förutom att hon haft tillgång till bilen finns ju inget annat som pekar på att polisen är rätt ute.
Och då var det ju också så att i och med att det fanns mycket osäkerhet i detta så anhölls hon på den lägre misstankegraden, alltså på skälig misstanke, inte sannolika skäl. Hon förekom inte tidigare i något polisärende, det vill säga hon var ostraffad. Hon hade ett bra arbete, hon jobbade på en svensk myndighet och hade en ordnad tillvaro.
Men hennes man däremot, han är annorlunda, visade sig. Han har haft med rättsväsendet att göra tidigare.
Mannen som hon var gift med däremot, han var tidigare dömd för sexualbrott. Och han blev ju intressant och blev anhållen ifrån var och även han.
En helt vanlig kvinna och en man dömd för sexualbrott. Intressant kombination kan man tycka. Mannen grips inte i det här läget utan senare. Men polisen vet ju vilket telefonnummer han har så man kan spåra telefontrafiken mellan de här två. Och resultatet blir bekymmersamt för båda två verkar ha ett solklart alibi. Utredarna har ju en ganska klar uppfattning om när brottet hade begåtts. Det var mellan 16:15 och 17:50 på eftermiddagen. En tidslucka på 1 timme och 35 minuter alltså. Och då verkar både kvinnan och mannen vara någon helt annanstans.
När vi började titta lite närmare på det här med både telefonen men också aktiviteten på arbetsplatsen, då kunde vi se att kvinnan, hon har då en inpassering på sitt jobb ganska tidigt på dagen, alltså några timmar innan gärningen.
Ja, kvinnan tycks vara på sitt jobb när brottet begås och hennes man, han, är på gymmet.
Strax innan tre så har mannen då kopplat upp nära kvinnans arbetsplats. Och sen så ser vi sen hur han går in på ett gym i närheten. Och det är runt klockan tre.
Och deras sms med varandra bekräftar också deras historia om vad de gjort.
Vi kunde se då när vi tömde kvinnans telefon att hon och hennes man har skrivit till varandra innan. Där hon säger att hon kommer jobba kvar lite längre på jobbet idag. Och mannen säger att han skulle vara på gymmet, han kommer vara där för han ska basta och simma och så vidare. Så det kommer ta lite längre tid än vanligt.
Ja, kvinnan är på jobbet. Mannen är på gymmet. Båda två tycks ha alibi. Är det verkligen rätt personer? Kan det vara de här två som utklädda till poliser rövar bort offret? Tvivlet växer hos utredarna.
Jag fick ett samtal av polisen en kväll. Det var en fredag eftermiddag där de var osäkra på huruvida vi har rätt kvinna som är häktad. Jag vill minnas de ringer upp och säger att hennes telefon kopplar ju upp sig mot arbetet hela tiden. Och vi har ju de här sms'en som säger att hon skulle vara på arbetet. Kan det verkligen vara hon?
Utredarna har ju ingenting som pekar mot just de här två misstänkta förutom bilen då. Men de verkar ju ha alibi båda två. Fast Joel Zacharias vill inte släppa taget.
Min magkänsla sa utifrån vad vi hade fått reda på att vi behövde titta närmare i telefonen och framförallt innan vi tar några beslut om att häva häktningen att se att det faktiskt stämmer allt det här som vi har tittat på.
Nej, Joel Zacharias vill inte ge upp, inte än i alla fall. Så man börjar kolla parets alibi lite närmare och upptäcker en märklig sak med kvinnans inpassage på jobbet. För på hennes arbetsplats behöver man bara blippa när man kommer dit. Däremot kan man lämna kontoret utan att det registreras. Så hon kan ha blippat in och sen gått därifrån. Ganska svag misstanke, men ändå. Och när man sen kollar mannens alibi, ja, då blir det ett genombrott. Då vänder alltihopa. Polisen åker till gymmet för att undersöka platsen och ta in övervakningsfilm.
De letar efter alternativa vägar, om man kunde ha gått ut via någon sidodörr eller något öppet fönster och så vidare, men man hittar ingenting. Men vändningen kommer när vi börjar titta på kamerorna. För då är det så att när mannen kommer, då betalar han för inträde till gymmet med kontokort. Vi har väldigt bra kameror som visar hur han kommer in. Och han går då in på gymmet. 10 minuter senare så kommer ut en person som har ungefär samma kroppsbyggnad, men det här är en man med, som har då glasögon, har en annan frisyr, lite andra kläder. Och vi tror då att det här är samma person, men där man har maskerat sig med peruk och med glasögon och bytt sina kläder.
Det är i sanning en omtumlande upptäckt som utredarna gör. Mannen går alltså in på gymmet och i omklädningsrummet sätter han på sig en peruk, andra kläder och så går han ut igen. Han skapar helt enkelt ett alibi, iscensätter det. Varför? Ja, antagligen för att dölja att han är skyldig till brottet, att han var med och fångade offret. Så nu blir paret högintressant. Nu försöker polisen minut för minut klargöra vad de två, mannen och kvinnan, egentligen gjorde under tiden för brottet. Pusselbit för pusselbit.
Vi började lägga det här pusslet mer och mer. Och vi kunde också se då att vad som händer efter att man släpper av målsäganden där strax innan klockan sex, det är ju att då kommer ju mannen tillbaka till den här simhallen, gymmet. Och återigen så ser man då på kamera hur en person med samma hår och samma glasögon, samma klädsel går in och betalar kontant för att gå in på det här gymmet. Och det som är lite anmärkningsvärt är att det här sker alltså 5 minuter innan gymmet ska stänga.
Mannen återvänder till gymmet förklädd och bara några minuter senare går han ut igen med peruken borta med samma kläder han hade på sig från början. Även kvinnans alibi synas i sömmarna och det visar sig att hon inte bara blippat in en gång på sitt jobb utan två. En gång på morgonen, helt normalt, men sen en gång till vid 6:30 på kvällen ganska sent. Så alltså har hon lämnat arbetsplatsen, gått ut från kontoret någon gång under dagen. När? Allt mer pekar på att alibit de två har helt enkelt är falskt. Det är mycket medvetet konstruerat. Och det finns mer.
Det som är lite spännande där också, att vi har ju tittat på konversationerna mellan mannen och kvinnan. Och vi kan ju se att det är ganska frekventa kontakter precis innan brottet. Där hon skriver till varandra att hon skriver att hon ska vara på jobbet länge och man pratar om vad man ska äta till middag och så vidare. Mannen beskriver att han ska till gymmet och så vidare och så vidare. När den här mannen kommer tillbaka till gymmet då, klädd i peruk ska jag säga, för det är ju samma person, då börjar också sms:en komma igång igen. Så det har varit en lucka där det inte har skett några kontakter dem emellan. Utan det är först när han är tillbaka på gymmet som han börjar smsa med henne igen. Och det här var ju också ytterligare en spik i kistan, att varför har det blivit ett uppehåll under brottstiden? Varför börjar det först efteråt och så vidare?
Ja, paret har alltså gemensamt skapat ett alibi som ska skydda dem precis den tiden när brottet begås, när offret bortförs och blir utsatt för ett sexuellt övergrepp. Så undersökningarna av de två intensifieras. Och det visar sig att de lever i ett ganska turbulent förhållande, mycket bråk, så mycket att det finns polisanmälningar och motanmälningar mot båda två. Hon har anmält honom, han har anmält henne. Så det har spanats på dem tidigare. Och när utredarna plockar fram de spaningsdokumenten upptäcker de något mycket mystiskt. För i utredningen finns meddelanden de två skickar till varandra. Meddelanden som handlar om en speciell sak. Nämligen uppdraget. Gång på gång återkommer de till just uppdraget.
Det vi kan se då är att det finns flera stycken sms där man pratar om uppdraget. Och det här var ju väldigt intressant, för att det är ju lite avvikande att man pratar om uppdraget hela tiden. Där de pratar om att de ska genomföra den här planen och de pratar om hur många gånger det har gått i stöpet. Det vill säga där det inte har blivit av och vems fel det är. Och det har ju, de pratar då i form av att hon anklagar mannen för att han har aldrig tänkt att genomföra det här uppdraget, utan han har bara utnyttjat henne för ekonomin. Han svarar, vems fel är att uppdraget inte genomfördes då? Vem var det som tappade bort läggen?
SMS:en är gamla. Även om de är mystiska, även om polisen inte riktigt förstår vad som menas med uppdraget, så finns det andra saker att ta tag i just nu, för läget är oklart. De båda har alltså uppenbarligen skapat ett alibi, vilket förstås är mycket graverande och mystiskt. Varför skulle de iscensätta allt? Ja, den enda rimliga förklaringen är ju att det är de två som genomfört brottet. Som klädde ut sig, som spelade poliser, som tog med sig mannen i bilen, som utsatte honom för ett sexuellt övergrepp och sen körde hem honom igen. Tidspusslet talar sitt tydliga språk. Allting stämmer, varenda minut passar in. Det kan inte vara en slump. Men den stora frågan finns ju kvar. Varför? Varför skulle de ha gjort det här brottet mot just den här mannen? Vad hade de att vinna på det? Det finns ingen logik, ingen förklaring, ingen rimlig teori.
där på plats så var det väldigt mycket som var oklart. Det vill säga, är det rätt kvinna? Varför skulle en sån här kvinna, vad har hon för motiv att kidnappa en man och att de ska förgripa sig på mannen? Det här är till synes en fullt fungerande kvinna. Det var relativt stort åldersspann mellan dem. Målsäganden säger, han har ingenting med polisen att göra, utan det är en fullt fungerande samhällsmedborgare, fru, barn, arbete, de bor inte nära varandra. Vi kunde inte se någon koppling och vi kunde inte riktigt förstå varför.
Ja, där står nu alltså utredarna. Å ena sidan pekar allt med på att det är rätt personer som är gripna. Men å andra sidan, den centrala frågan, nämligen varför, ekar ändå obesvarad genom hela utredningen. Utan ett rimligt motiv kan det bli svårt att gå vidare, att övertyga en domstol. Så allt mer koncentreras arbetet på att hitta motivet. Men det går trögt, mycket trögt.
Det var ju en springande punkt hela tiden att vi förstod inte varför den här kvinnan som är fullt fungerande, har ett bra jobb, välutbildad, har valt att genomföra det här mot den här målsäganden. Vi kunde inte hitta någon koppling dem emellan och vi letade som sagt ganska med ljus och lykta och hittade ingenting. Tills en dag vändningen kom.
Ja, där kommer den. Plötsligt vändningen eller förklaringen, motivbilden. En av utredarna ringer upp Joel Zacharias.
Och då blev jag uppringd av en av poliserna som säger att han har hittat en anmälan för nästan 14 år sedan. Alltså en 14 år gammal anmälan. Där kvinnan hade anmält målsäganden för sexualbrott. Hon hade anmält honom för en våldtäkt som skulle ha skett nästan 14 år innan den här händelsen.
Kvinnan har alltså anmält mannen som kidnappades för våldtäkt. En våldtäkt som skulle inträffat för 14 år sedan. En våldtäkt som aldrig blev utredd. Det blev ingen rättegång eller någon dom. Mannen gick fri. Så där finns den. Både kopplingen mellan kvinnan och den bortförde mannen, men också ett motiv. Och utredarna gör ytterligare ett fynd i samtalen man hittat från den gamla utredningen, den om misshandeln de misstänkta emellan.
Någon av parterna säger specifikt, alltså säger rakt ut att du betalade mig x tusen kronor för att kidnappa och våldta en man. Man säger det rakt ut.
Där kom det alltså, uppdraget. Det de två tjafsat om. Plötsligt blir bilden klar. Allt handlar om hämnd. Kvinnan säger sig ha blivit våldtagen av en man som går fri. Så nu, 14 år senare, hämnas hon.
Troligtvis så är det så att hon upplevde att hon hade blivit utsatt för något för flera år sedan. Hon försökte hitta en person som skulle kunna hjälpa henne med hennes hämnd. Och på det viset så träffade hon troligtvis hennes nya man som tidigare var dömd för sexualbrott bland annat. Och sen så startade de istället upp en relation och de gifte sig. Men det var en springande punkt under deras förhållande att man använde det lite som ett slagträ. Han hade lovat att hjälpa henne. Hon hade hjälpt honom med andra saker, ekonomi och införskaffande utan av verksamhet och så vidare.
I flera år hade de planerat den här hämnden, bråkat om den, tjafsat med varandra, levt ett till synes destruktivt förhållande där de båda anmäler varandra för diverse våldsbrott. Men genom allt detta i flera år har uppdraget legat kvar. Ett uppdrag som genomfördes en fredag i augusti 2024. Det blir rättegång. Och en sak slår Joel Zacharias under förhandlingarna, nämligen hur kvinnan agerar. För mannen, han nekar till allt förstås, han har inte gjort någonting av det här. Men kvinnan nekar inte. Hon väljer att inte kommentera. Och kommer det upp något som uppenbarligen är fel, någon detalj, ja då nekar hon. Men själva brottet och framförallt motivet, nej, det förnekar hon inte.
Man måste kunna säga det med egna ord, att är det inte du som har genomfört det här, då får du ju förneka det. Men det ville man inte göra, utan jag upplevde den här kvinnan som väldigt stolt i sitt sätt. Och jag tror att det var den här stoltheten som gjorde att hon inte ville säga orden.
Du fick känslan av att hon tyckte att hon hade fått någon upprättelse med den här gärningen?
Ja, men det skulle jag nog säga. Jag tror, men samtidigt, det där är ju jättesvårt att säga. Det här är en kvinna då som har blivit häktad. Hon har suttit häktad i flera månader. Hon vet att det väntar ett ganska långt fängelsestraff. Man kanske försöker greppa efter konen istället för... Vi alla agerar ju lite annorlunda där. Vissa skulle kanske bli deprimerade utifrån konsekvenserna. Andra kanske försöker hitta det positiva i det. Och jag tror att hon kanske valde att fokusera på att hon har fått någon form av upprättelse genom den här hämnden.
Det som hände den där dagen för 14 år sedan kom att prägla kvinnans liv. För att få sin hämnd väljer hon att inleda ett våldsamt förhållande, bli misshandlad, hånad, sexuellt utnyttjad. Allt för hämnden. En hämnd hon verkar ha planlagt länge. En intressant detalj är att hon 2023 pluggar socionomi på Stockholms universitet. Och hennes examensarbete har titeln Kan män våldtas? Och ett år senare får hon svaret. Ja, det kan de. Kanske tycker hon att det var värt det att till slut få ge igen. Kanske inte. Det har hon nu 6 år på sig att fundera över. För det är vad straffet blev. 6 år i fängelse.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av...